Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men det som är problemet, det som är problemet är att det är dina referenser till vad man skäms över och inte skäms över, det är inte samma som mina.
Och det är därför jag inte riktigt.
Nej, men det är inte alls något.
Jag tror det är ganska många som ligger på din sida där.
Ja,
och inte gläns.
Nej, jag tror också det. Likaväl, alltså Twitter är ju en sån grej, där skriver man ju saker som händer som folk kan vara intresserade av. Mm. Men för mig handlar det lika mycket om att, alltså det ska vara lite kul.
Ja, ja,
en sån grej är ju mer lite kul.
Det är ja, ja, skitroligt.
Som när jag twittrade ju någon morgon när vi hade en sån drömmorgon när jag blev nedpissad och nedspydd. Ja. Och liksom, till slut liksom, när man är där innan man ska köra barnen till skolan. Liksom, jag är där och torkat av piss och spya och allt möjligt. Så kommer jag ner hit och så ligger liksom en tandborste mitt i ett utspilt glas mjölk. Och jag bara... Det här händer ju inte. Alltså vad fan har jag gjort? Liksom, vad är det här? Och sådana grejer då tycker jag är lite kul. Att då fan, det kan jag kasta ut. Och liksom, så är det för folk liksom någonstans bara, det är en helt vanlig morgon hemma hos oss också. Liksom.
Det är många som känner igen
det. Ja, sånt händer ju hemma hos mig, eller hemma hos oss med. Alltså,
men det vill ju folk gärna höra.
Ja, och jag tror att det är lite så det är. Liksom. Ja,
det var något om en morgon också. Sju är ju en... Så morgon idag mot vad det kommer att bli.
Ja, ja, det var ju senast nu. Ja, jag tänkte gnälla på att jag fick upp sju en ledig dag. Liksom. Ja. Men jag kom på att sju är väl antagligen sovmorgon om ett par år, så att jag skiter i det.
Ja, men det var faktiskt väldigt roligt.
Ja, men det är lite så. Alltså, försöka ha lite humor i vanliga grejer. Liksom. Ja. Alltså så.
Den enda gången jag satt ut mat var då... Tog ett kort på pyttepanna och ägg och stod det 30 000 svart. Ja,
där har du ju.
Så kan man också göra. Det är samma nu när du skrev i krönikan att du vill vara en apa för din favorit var Baloo. Men för fan ingen apa.
Det tänkte inte jag på. Det är ingen som har sagt.
Skulle jag ju vilja vara en apa? Min favorit är ju Baloo. Han verkar så jävla skön. Och du vet, Bjesha skickade den till mig. Jag bara...
Han har ingen som har sagt någonting om det. Det är ingen som har nämnt det överhuvudtaget.
Nej.
Det är nog bara du som har tänkt på det.
Nej, hela våran tråd tänkte på det i alla fall. Jag och Bjerg och Värm, de har skrattat gott åt
det. Ja, det
tänkte jag på. Jag
vill bara, vad fan menar han liksom? Jag lovar att han inte tänkt till. Nej, fantastiskt. Eller han skulle vara en delfin eller vad det är.
Va?
Eller du ville vara en delfin i nästa liv. För de har det så jävla gött och bara hoppar och skrattar hela tiden.
Ja, har det jävligt skönt om vi slutar med.
Jag tröttnar på det också en stund.
Och vi är glada, och så ser vi glada ut hela tiden.
Nu, det är blå tejp där. Det är en sån bra tejp som inte fastnar
igen. Nej, det är bra. För har du gjort märken i bordet så får du med frugan.
Ja, men det gör inte det. Det är så bra. Och jag vet hur frugor är.
Ja.
Har du haft flera?
Ändå gött att du använder ordet plural.
Jag vet hur frugor är. Alla fruar är likadana då.
Mina tre har.
Vaken än, god morgon.
Tjenare, det var Glenn här. Välkomna till Gott ena pudden.
Kommer den här med på ett sånt bloopersband sen eller?
Vi får ta det igen. Tjenare, det var Glenn här. Välkomna till Gött ena podden. Idag har vi en kille som jag känner ganska väl faktiskt. Och ni får strax reda på varför. För det är min son Tobias Hussein som är gäst idag. Välkommen Gabbö!
Tack så mycket.
Välkommen, välkommen.
Ja, tack.
En ära faktiskt att vara hemma hos dig idag också.
Ja, det blev så. Det var enklast att göra det på det sättet.
Ja, för du är ju familjefader idag.
Ja, tre stycken killar har vi nu.
Vad har du hela gänget idag?
De är ju Halloween-pysslar hemma hos en kompis till Maria. Eller ja, det är ju gemensamma vänner, men det är Marias kompis från början i alla fall.
Mm. Häftigt. Men innan vi börjar med dig, är det okej att säga Tobbe eller är det Tobias? Vad säger dina vänner?
Mina vänner vill inte veta vad de säger, men säger du Tobbe? Det går alldeles utmärkt.
Nej, man kommer säkert hålla mig till Tobias, men det kan bli Tobbe också.
Ja, det funkar ju bra.
Men Glenn, vi hade ju lovat i förra podden att vi skulle redovisa vinnaren på hummertävlingen som vi hade.
Yep.
Men vi är ju här måndag den 31 idag. Fast det är ju fredagskänslan naturligtvis. Mm. Så vi presenterar den vinnaren i nästa avsnitt. Gör vi.
Det bör väl bli ganska bra då.
Ja. Mm. Ja, för tävlingen pågår ju fram till 1 november då. Gillar du hummer förresten?
Ja, det är gött.
Ja.
Absolut.
Mm. Är det mycket kräftdjur överhuvudtaget?
Ja, alltså jag tycker det är jättegott med skaldjur och allt sånt där. Det blir inte att jag äter det sådär superofta, men finns det läge och man är på restaurang och det finns ett alternativ där det finns något i den stilen, så väljer jag det ganska ofta.
Ja. Är det så som elitfotbollsspelare då? Tänker man mycket på vad man äter och så, eller?
Man ska väl göra det egentligen. Men alltså samtidigt, det blir det där, det blir en balansgång där vad man ska lägga energi och fokus på. Antingen så tar du allting superseriöst med kost och med mat och allting sånt, och så går hjärnan i spinn och så kanske du inte riktigt mår bra. Eller så gör du inget utav det och så kan du inte prestera för att du käkar alldeles åt helvete liksom.
Okay.
Så att det blir en balansgång där. Jag har lärt mig att jag mår bäst av att unna mig lite saker lite då och då. Och sen så får man någonstans hitta en bra nivå på vad man ska lägga sig där.
Mm. Men det är väl så, men det är så mycket som ni tränar. Herregud, spelar inte ingen roll vad fan man äter. Du bränner ju allting ändå.
Jo,
jag säger inte att du ska käka pizza 10 gånger i veckan.
Nej,
det tror jag menar,
men nej, om man, det gör man
som
inte.
Som du säger, om man käkar lite det och det och det. Lite
nej, men så är det.
Sunt förnuft.
Jo, bara, men så är det absolut. Ja. Men det finns ju ändå, alltså, det finns ju ändå folk som tycker att du ska sitta och tänka på det varje dag liksom. Och sen är det väl lite grann, det har väl lite grann med åldern att göra också. Man får lite mer erfarenhet och lär sig lite mer vad man kan och inte kan göra. Och framförallt så handlar det väl också lite grann om att man lär sig att det är viktigt, absolut, men det är minst lika viktigt att må bra och känna att man mentalt är på rätt ställe, så att du inte går runt och bara tänker 24 timmar om dygnet vad du ska göra för att prestera så bra som möjligt, utan du presterar bra när du mår bra.
Ja.
Så enkelt är det, tror jag.
Kim Källström hade ju ett sommarprat.
Mm.
Hörde du på det?
Ja.
Ja. För han pratade ju någonting om gram där när han kom tillbaka till Moskva där då.
Ja, precis.
Hade de gått upp någonting så drog de det på lönen, tror jag, eller något sånt där, va?
Ja,
eller fan var det? Det var helt sinnessjukt.
Men då har du, där har du det andra spektrat av det hela då liksom. Då ska han gå på semester och de hade väl ledigt, jag vet inte hur länge de hade ledigt, men då har du det där att då måste du gå och tänka på vad du gör hela tiden liksom.
Mm.
Jag tror inte det är bra. Sen finns det givetvis en idé med att inte du ska behöva börja om från början när du kommer tillbaka efter semestern.
Mm.
Men jag menar, de flesta spelarna, i alla fall 95% av alla fotbollsspelare som är på den nivån, vet ju vad som gäller.
Ja.
De vet ju att du kan inte gå upp 4-5 kilo över en ledighet, för då hamnar du efter och då tappar du din plats liksom.
Ja.
Så att det handlar väl, som jag sa, det kommer tillbaka till det igen, men det blir en balansgång vad man tycker det är värt och vad man själv känner att man kan göra och inte göra liksom.
Men jag vet inte om ni har, om du har fått det någon gång, men jag vet ju själv när guys bland annat, och det är ändå toppnivå också, eller bra, att man får med sig ett A4 hem där man ska göra ut och springa 3 kilometer om dagen, man ska göra så och det och det och det och det på semestern. Vad fan ska jag göra det? För jag ska ha semester nu. Sen går jag ut och springer och jag rör mig ändå liksom, men ta med sig ett papper hem från tränaren, nu har vi helt plötsligt 3 veckor semester. Då ska man köra efter det här jävla det här pappret.
Mm.
Det är ju helt värdelöst. Ska man inte bara slappna av?
Ja, men det...
Ta en bira.
Du spelar tennis ut och rör på den ändå.
Jo, ja. Jo, det kan man ju tycka. Men så är det ju såklart. Vi har ju match idag och sen har vi match nästa vecka. Och sen är vi lediga i 5 veckor. Men det är klart att vi kommer få med oss program hem vad vi ska göra. Liksom. Men sen är det ju så här med att så länge du kommer tillbaka i den formen som du ska vara, så det spelar ingen roll vad du gör. Nej. Alltså, kommer du tillbaka och klarar av alla löptester och alla fystester, så skiter de nog i om du har spelat tennis eller om du har gjort exakt det som står på det programmet. Men det problemet blir om du kommer tillbaka och inte är i form. Eller om du kommer tillbaka och inte har tränat någon styrka alls. Mm. Och så kör du ett styrkepass andra dagen. Och så har du träningsverk en vecka sen och kan inte röra dig. Liksom. Det är ju, alltså,
nej.
Man behöver nog inte följa det pappret slaviskt. Men du ska kanske ändå försöka och se till att göra lite grann av det som står där. Och så blanda ihop med lite andra grejer med då.
Det är väl lite så här, om du får med det pappret hem där, så är det väl egentligen en rekommendation. Om du kör detta så är det fit for fight när säsongen sätter igång.
Så är det, absolut. Ja. Sen kan ju du välja, om det står att du ska gå ut och jogga 45 minuter och du går och spelar tennis en och en halv timme, så är ju det samma sak.
Ja,
så det är ju lite grann, gör något av det här liksom. Ja. Tror jag.
Men då, du sa just att ni ska ju möta Elfsborg idag.
Mm.
Kan du förklara för mig och även lyssnarna, hur ser en sån här dag ut för dig? Det är ju måndag idag.
Ja, just den här dagen är väl kanske ingen... Det är väl kanske ingen vanlig dag då, i och med att jag både varit och storhandlat och spelar in en podd. Men jag försöker få tiden att gå, så kan man säga.
Mm.
För att det blir väldigt lätt att en normal måndag så kör man ju barnen till skolan och dagis och sådär. Och sen så är man hemma. Nu har vi ju en liten på snart 3 månader hemma, så nu blir det ju mycket med det med honom då liksom. Men normalt sett så försöker man väl ändå få tiden att gå liksom. Alltså inte bara sitta still, och visst jag kan sitta still och spela lite tv-spel någon timme för att göra det och slappna av och sådär. Men jag har lärt mig att sitter jag bara och väntar på att åka till samlingen liksom, så blir jag slö. Mm. Alltså jag blir trött av det liksom.
Ja.
Så att jag mår bättre av att göra saker. Få tiden att gå, hitta på någonting, ut och röra på mig eller... liksom, ja, inte kanske åka in till stan, men i alla fall på något sätt komma ut i alla fall lite och få röra på mig liksom. Så att ja, det är väl så, man går upp och ja, det är vanlig dag egentligen,
vanlig dag.
Så.
Ja.
Men är du storhandlar, ursäkta,
ja.
Mat eller vadå?
Ja, jo.
Ja, men man brukar storhandla, man kan gå ut och handla kläder.
Ja, nej, ja. Jo, det kan man.
Men kläder alltså? Nej, men nej, mat.
Ja, mat. Ja. Ja, precis.
Men då hade du lapp som Maria skrev ner, eller?
Ja, det har jag gjort själv.
Det tror jag nog på.
Ja, du kan få se på stilen om du vill.
Ja, då satt hon bredvid och så skrev du.
Nej, det...
Ja. Det är andra tider nu.
Ja, vi spelar fotboll och jag, men sen är vi inte så lika. Nej, jag skriver ner de lapparna själv.
Okay.
Sen hjälps vi åt givetvis. Hon kan ju komma på saker som inte jag tänker på kanske. Men denna gången har hon tänkt på det mesta.
Ja. Det är ju lite skillnad på vi som växer upp bra, säger jag, som är mellan dig och din pappa, då, kan vi säga.
Ja,
då. Jag känner mig mer som dig faktiskt.
Ja, visst. Ja. Nej, sen kan ju inte alla vara som han och blivit curlade hela livet heller. Men det är så.
Men sen då, vilken tid har ni samling ikväll?
Vi har samling 16:30.
Mm.
Så att jag åker hemifrån 16:30 för att vara på den säkra sidan.
Mm.
Hellre där en halvtimme för tidigt. Än
bor jag en bit lite utanför
Göteborg? Ja, precis. Bor i Kungsbacka. Samlingen är på hotell inne i stan, precis bredvid Gamla Ullevi.
Ja.
Så att... Så jag åker då en timme innan för att komma dit i tid. Och när man kommer dit så är det, sitter vi och tjötar i en kvart, halvtimme någonting innan själva matchgenomgången börjar. Och sen är det matchgenomgång. Sen sätter vi oss i bussen och åker 250 meter eller någonting runt och vad, jag vet inte vad det heter där nere. Men vi, alltså det är för att vi ska bara ha den rutinen liksom.
Ja, vilket hotell är det?
Ja, vi bor, ja, jag vet inte exakt vad det heter.
Scandic Crown eller vad?
Något Scandic
Crown. Mitt emot på andra sidan.
Precis, ja. Så då åker vi bara över med bussen och sen är det ju som vanligt då. Kommer man dit en och en halv timme innan, in i omklädningsrummet, alla gör sina grejer, uppvärmning, match.
Men något jag inte fattar nu, det är ju, om det är en så nybyggd arena kan vi kalla, varför finns inte de samlingsrummen på själva arenan för egentligen?
Nej, alltså, vi hade nog kunnat ha matchen någon gång där egentligen.
Ja.
Men i och med att vi får... De har ju samarbete med Scandic, alla Scandic-hotell tror jag. Jag vet inte om alla lag i Allsvenskan har det, men jag vet att vi har det i alla fall, tror jag.
Ja.
Och då får du ju liksom, vi har ju tillgång till deras parkeringsgarage liksom.
Ja, ah, okej.
Okay. Och det finns ju inget garage vid Ullevi där. Nej. Så då ställer vi bilarna där och så kan vi lika gärna ha genomgången där liksom. Ja.
Sen när ni duschar till det på Ullevi, tar ni bussen tillbaka då eller?
Nej, då går vi över till andra sidan bara.
Ja, ah, okej. Okay.
För att där, innan matchen ska ju alla på plats samtidigt, men efter matchen är det olika.
Mm.
Någon kanske har extra mycket media, någon kanske inte har spelat alls och är färdig mycket tidigare än andra. Ja, just det. Mm. Enstaka fall så är det ju någon dopingkontrollant och då får de ju sitta kvar hela kvällen. Mm. Och ska alla då sitta och vänta så blir det ju, mm, så blir det ju svårt liksom. Mm. Så efter matchen så går alla när de själva vill liksom.
Mm.
Då har vi middag på restaurangen uppe på andra våningen och så när man är färdig med det så går man hem, åker man hem. Mm.
Är det kavaj och skjorta till alla eller vad är det?
Ja, kostym har vi på, till alla hemmamatcher då.
Mm.
Mm. När brukar du vara hemma efter en allsvensk match?
Ja, vi vardagar spelar vi ofta 7 så att ja, 9 säger mellan 10 och 11 kanske.
Mm.
Skulle gissa.
Mm. Hur känns det i kroppen efter? Om så att du spelar 90 minuter nu då,
ja,
utgår vi ifrån då.
Ja.
Hur känns det i kroppen om kommer hem så efter en match?
Ja, på kvällen är det inte så farligt om du inte har fått smällar och sånt liksom.
Mm.
Men däremot när du vaknar dagen efter, då är det värre.
Okay.
Och det har blivit värre och värre för varje år bara. Och sen det absolut värsta är när du kliver upp andra dagen.
Ja.
Då är man fullständigt, då är du ett vrak alltså.
Mm.
Men hur kör ni dagen efter matchen?
Dagen efter matchen så då tränar vi 2:30. Då har vi genomgång på matchen för det mesta klockan 2. Och sen har vi träning 2:30. Och har du då spelat ja, mer än en halvlek är det väl oftast, så har du lite fritt att göra vad du vill i rehab och återhämtningssyfte liksom. Många cyklar, vissa joggar, några kör rörlighet och stretch i gymmet och sådär. Och behandling med massage och vad man nu behöver. Och de som inte har spelat kör en vanlig fotbollsträning.
Mm.
Ibland är det bara de som inte har spelat. Ibland så plockar de in lite juniorer så att det går att spela då.
Mm.
Ja, 4-4 eller 5-5 eller sådär. Mm. Så att det kan vara olika från gång till gång.
Mm. Nu kommer ju inte denna podden ut på fredag då.
Mm.
Vet ni, till exempel nu tidsmässigt, vad är klockan nu? Den är
22.
Mm. Vet du om laguppställningen just nu?
Ja.
Det vet du?
Ja.
Mm. Den här podden kommer ut på fredag som sagt.
Ja, ja, ja.
Får jag ställa en fråga? Ska du spela från start?
Nej.
Du ska inte det?
Nej.
Okej. Okay. Nu ska jag, det kan inte du svara på naturligtvis varför då, för det är Jörgen som sitter på den informationen då. Men senast så mötte ni ju Giffarna borta va?
Ja.
Och du gjorde en snygg klack.
Ja.
Ja, okay. Grym. Ja. Mm. Och ni vann där uppe. Ja. Och då startade du på grund av en skada var det va? Eller
ja,
var?
Precis.
Mm. Får man, eftersom du inte får starta nu igen då, för den spelaren som blev skadad nu senast strax innan match ska ut vara med i den här matchen heller va?
Nej, precis.
Får man info från en coach där varför man inte får starta då när man startade förra matchen?
Ibland, eller? Ja, inte just denna gången.
Nej.
Men denna gången så förstår jag det själv. Alltså, okay. Jag kan räkna ut varför det är så.
Okay.
Och det, denna gången tror jag med det var en taktisk...
Ja, nu har han typ en annan uppställning nu.
Ja, vi spelar på ett lite annat sätt.
Ja.
Och då tror jag att han vill ha en annan sorts spelare där liksom.
Okay.
Normalt sett så spelar vi ju 4-4-2. Och i den här matchen så kommer vi spela lite mer med en släpande forward eller offensiv mittfältare eller vad man ska kalla det.
Okay, så, 4,
så han har satt in en extra mittfältare egentligen, okay, kan man säga.
Ja.
Men ibland kan du få det. Ibland så får du inte det. Och då är det upp till dig själv egentligen om du vill veta varför.
Ja, okay.
Jag är väl av den uppfattningen att oftast så vet man varför man inte spelar.
Ja.
Det är några enstaka gånger där man inte riktigt fattar.
Mm.
Men då oftast får du en förklaring.
Ja.
Det är de gångerna när det är lite konstigt som du kan få en förklaring. Liksom.
Mm. Ja, men det är bra.
Ja.
För det vill man ju gärna ha. Är det tuffare? Du har ju varit i Sandland bland annat och spelat. Är det tuffare utomlands? Alltså i, om man säger människan, har man... Jag kan tänka att ni är ganska nära Jörgen, eller?
Ja, det är vi. Men samtidigt, det beror nog på vad du har för typ av tränare också.
Ja.
Alltså, Jörgen är ju väldigt social på det sättet att han vill ju vara väldigt liksom, om sig och till sig med spelarna. Sen finns det ju en tydlig gräns att han är tränare och vi spelare. Men, men han är ju väldigt, sådär, han är väldigt mån om att ha en bra relation till spelarna. Liksom. Det finns ju tränare som kanske inte är lika... noga med det som är mer att nej, men jag är tränare liksom. Jag är inte här för att skaffa några kompisar utan jag är här för att vinna matcher liksom.
Mm.
Så just hos oss så är det bra på det sättet, tycker jag. Jag tycker det bästa är någon sorts mellanting. Alltså du måste ändå kunna, ska du kunna prestera måste du ändå kunna ha en dialog med din tränare. Även om du spelar alla matcher kontra om du inte spelar någon match, så måste du ändå kunna liksom någonstans gilla läget. Ja. Sen är det klart att det absolut svåraste är ju att få med sig de som inte spelar. Det, så är det.
Men det är det jag menar, att man måste vara, alltså som tränare, att du förklarar för de gubbarna som inte spelar varför de inte spelar. Det, alltså, man accepterar ju lite mer då än att inte få någon förklaring alls. För men om jag blir sittande på bänken är plötsligt och så, vad fan händer nu? Då kommer han och säger till mig då att det är så här taktiskt eller vad fan det nu må vara för någonting. Okej, man blir ju inte mer kanske gladare för det, men du får ändå förklaring och man kan acceptera det lite mer, kan jag tycka.
Så är det nog för många. Sen vet jag ju spelare som inte vill ha liksom någon förklaring, för att de håller ändå aldrig med. Alltså, nej, men det kan ju vara, nej, men det kan vara liksom, alltså, många gånger. Jag skulle säga, av de gångerna jag har suttit på bänken i år så har jag förstått det till 90% liksom. Att okej, jag förstår, just nu så förstår jag varför jag sitter på bänken. Så kommer det till ett läge där jag inte riktigt förstår, och då kommer han och förklarar det. Sen köpte jag kanske inte den förklaringen 100%, men då har han i alla fall sagt varför. Och då någonstans får du välja, antingen så surar du ner dig och så tycker du synd om dig själv, och det gör man till en början, alltså det gör du i en timme eller två. Och sen får du välja håll, antingen fortsätter du så gör du ingen nytta alls, eller så får du bara okej, nu är det som det är. Då får du köra liksom.
Nej, men det jag menar, det är ju det som jag menar, att får man en förklaring så är det klart att får man acceptera det mer, ja, än att inte höra ett jävla ljud.
Ja, sen tror jag att du kan inte som tränare hela tiden gå och motivera för 10 spelare varför de inte spelar, för att, alltså du har ju oftast, är det ju så här att du har en startelva, så är det ju 2-3 platser kanske i varje lag oftast, som är kanske lite mer öppna än de andra då, att du kan göra si eller så. Och det är klart att någon gång då kanske du får motivera för en spelare, och denna gången väljer jag att göra så här, men du kan inte göra det varje gång.
Nej,
för där måste det någonstans finnas en någon sorts självinsikt också, att jag vet varför jag inte spelar. Alltså,
jo.
Jag, eller åtminstone så tror jag att jag vet. Och har man ont av att kanske inte riktigt veta, då får du gå till tränaren, tycker jag, och fråga liksom, vad kan jag göra, eller vad ska jag göra för att få spela liksom.
Ja.
För många gånger så tror jag att innerst inne att man vet det. Men det är klart att det är ju, där är man ju olika som person också, tror jag.
Ja.
Men skulle du göra någonting om du säger vilka som spelar idag? För det här kommer på fredag ändå. Du skulle inte nämna det eller?
Men vad spelar det för roll då?
Nej, men det är bara roligt att höra vilka som ska spela. Ja, ska
då kan jag säga till den när vi är glada sen.
Ja. Ja, men det är bra. Okay. Tobias, ja, kan du bara sätta den lite närmare?
Lite närmare med hela paketet. Ja.
Där sitter ju tejpen där. Och tejpen gör ingen skada i ditt köksbord.
Nej, vi snackar ju om det. Ja, hur det är.
För det är frugan som bestämmer det.
Ja.
Ja. Så då kom den lite närmare där. Ja, så får vi upp dig lite där. Men Glenn,
ja,
du ska sätta nivån.
Ja, jag vet inte riktigt vilken nivå vi ska sätta. Om vi ska kunna höja oss eller ska vi börja
försiktigt? Jag tycker det är ganska skön nivå faktiskt.
Vi börjar försiktigt?
Ja.
Okej. Då kan jag ju säga så här, att det var en svensk buktalare som uppträdde i Norge. Så var han på scenen och så hade han en docka i knät som drog en massa jävla Norge-skämt hela tiden. Och så satte en gubbe på andra raden och sa, han blev mer och mer förbannad liksom. Så räknade han nu så till slut, nej, nu får det fan med mig nog. Nu får du sluta dra med skämten, helvete, jag blir vansinnig på dig. Och förlåt, sa jag, jag trodde det var inte så farligt, det var bara ett skämt. Nej, det är inte dig jag menar, den lille fan i knät. Ja, det kan ju bli bättre.
Ja. Jag skrattar inte lika mycket för jag har hört den förut.
Ja, okej, det är så. Ja. Brukar pappa Glenn dra samma historia ganska ofta, eller?
Ja, alltså,
det tror jag inte.
Nej, men de gångerna han drar historier så är det ofta att jag har ju kanske hört dem, men de som han drar den för mer har ju kanske inte hört dem. Liksom.
Nej.
Men det är klart att genom åren så har jag ju hört de flesta.
Det är så.
Ja, i olika sammanhang liksom. Men visst, hör man dem för första gången så är det nog...
Men kommer det mycket, när jag är inne på det nu kommer sådana här sidospår, men kommer det mycket nytt eller? Är det samma jävla saker?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror numera, jag tror inte, alltså en rolig historia numera är nog mer någonting som har hänt. Alltså, det händer någonting.
Ja.
Och så blir det en rolig historia av det, liksom. Att man berättar någonting... som hände häromdagen eller förra veckan eller jag vet vad jag hörde liksom, att ja. Eller fan, vet vad jag såg på Twitter att det här och det här hände liksom, och så garvar man åt det. Det är liksom inte de här Sverige, Norge, historierna eller Bellman och tysken och Bellman och de här liksom, de kanske inte kommer så jäkla många nya så. Det är svårt också för du får ju liksom inte, du får inte skämta om vad som helst längre heller.
Alltså, nej, det är ju en stor
du kränker bok. Ju alltid någon liksom. Mm.
Så är det. Vi har pratat om det med Claes Malmberg faktiskt i den podden där. Men jag tänkte, är du också en lite skämtare så? Fast du håller på lite grann på Twitter och skriver om vardagliga saker som händer i ditt liv.
Ja, det kan jag göra. Jag försöker väl att hålla det på en nivå så att det ska vara bra liksom. Ja. Det får liksom aldrig, det får aldrig bli att man, alltså det går ju perioder det där också, hur aktiv man är. Men det, jag vill inte att det ska bli liksom att man blir en sån som syns där hela tiden heller. Alltså så, utan jag försöker hålla mig på en bra nivå. Sen om folk tycker det är det eller inte, det är ju upp till var och en såklart.
Betraktaren
så. Ja, men visst, jag försöker väl ha lite humor i vissa grejer där med. Alltså inte bara skriva rakt upp och ner vad som händer, men det är som sagt återigen upp till de som läser det och tycker det är kul eller inte liksom.
Men då, Tobias, vi ska gå tillbaka till din fotbollsbakgrund som pojk.
Ja.
För den kan jag väldigt lite om faktiskt. Har ju följt där då sen du började spela Häcken och sen Djurgården och så vidare ut till Sandland, Blåvitt, Kina, Blåvitt, Kina, Blåvitt.
Ja, ungefär, va? Var det två gånger?
Ja, du missade det där.
Vilket var det?
Nej, det var... Det var några år där. Du har inte koll på det eller? Nej, jag bara skojar. Det var bara en gång.
Ja.
Nej, för jag tänkte att du Kina och Göteborg i Kina igen.
Nej.
Jag har inte fyra gånger fram och tillbaka.
Men han pendlar ju.
Vi hade kunnat lura han fullständigt här nu. För jag hade inte ansvarat någon nu. Nej.
Men du var en talang i tennis när du var liten också.
Jag vet inte hur mycket talang, men jag spelade tennis i alla fall.
Ja, du var duktig.
Ja, jag var väl ganska duktig. Alltså, sen är det ju svårt att...
Du var ju topp 5 i Göteborg i din åldersgrupp.
Ja, det vet jag inte, men det kanske jag var. Det, alltså, jag spelade tennis med när jag var 6 och 13.
Ja, okay.
Och vi spelade olika turneringar och sånt där. Och ja, jag hade väl kunnat bli okej, tror jag, om jag hade lagt fullt fokus på det. Men fotbollen gick alltid före liksom. Var det tennismatch eller fotbollsträning, så var det fotbollsträningen som gick före. Så att, till slut blev det liksom det blev ett litet val där egentligen, vad jag ville göra. Skulle man satsa på tennisen så var jag tvungen att lägga ner 4-5 dagar i veckan på det liksom. Och då hade jag fått sluta spela fotboll. Och det var aldrig aktuellt.
Nej.
Så att, det var kul. Men det var aldrig mer än så liksom.
Nej. Men fotboll då, har du alltid varit en talang eller? Alltså, du behöver inte vara blyg nu.
Nej, utan... jo, men det har jag väl alltid. Jag har väl alltid varit bland de bättre i mina lag. Så, så är det väl absolut. Jag har väl aldrig varit kanske bäst, tror jag inte.
Nej.
Det har alltid funnits en eller två spelare som har varit alltså lika bra eller bättre. Alltså jag har alltid spelat i ganska bra lag. Alltså vi har alltid varit framgångsrika och vunnit cuper och serier och allt sånt där. Så det har ju alltid varit en samling med ganska bra spelare liksom. Sen har jag väl alltid varit bland dem som var bäst. Och jag har alltid gjort mycket mål. Så att det har väl funnits en viss talang givetvis. Så är det ju absolut.
Men då pratar vi, för jag Lundby spelar du, va?
Ja, jag började spela med min kusin uppe i Ubbhult när jag var 4,5.
Ubbhult, vart ligger det?
Det ligger, vad ligger det? Hällingsjö, typ. Skulle säga att det ligger mellan Hällingsjö och Hällesåker. Alltså, men mer i Hällingsjö, tror jag. Jag var uppe där och hälsade på dem ibland. Och liksom, någon gång så var vi iväg på fotbollsplan och han skulle spela. Och så var de någon man kort och då, jag hade alltid med mig mina fotbollsskor. Så då började jag spela där, så var jag där ett tag och sen så blev det för långt att köra från länsmansgården upp till Hällingsjö. Så då började jag spela i Lumby som var nere vid, ja vad är det, Rambersvallen där ungefär var det. Spelade där i ett par år. Lindholmens BK sen uppe, som var uppe i länsmansgården.
Var det där den planen som ligger bakom, om man säger, mot skogen till?
Ja, Svartemossen heter det ju där,
ja, just det.
Uppe. Så där var det. Så spelade jag där och sen gick jag tillbaka till Lundby. Eller vi gick nästan hela vårt lag i Lindholmen gick till Lundby innan säsongen 95. det året vi skulle börja spela på 11-manna.
Så då är du 13 år, för du är född 82.
82, precis. Ja. Så ja. Det året man började spela på 11-manna, då var ju, när man, det året man skulle fylla 13 då. Mm. Så 95 gick jag till Lundby, var där, spelade, gick, ja, det gick bra där, gick jättebra där. Mm. Hade en jättebra tränare, Bob, som ja, lärde mig egentligen det mesta om det sista man skulle kunna innan man blev senior egentligen, kan man säga. Sen hade jag, gick jag till Häcken.
Vilket år är vi inne på nu?
Nu gick 99, eller ja, december 98 kan man säga. Men, ja, men innan säsongen 99 så gick jag till Häcken då. Mm. Lundby åkte ur division 1 södra och jag spelade två matcher på slutet där med A-laget i Lundby i division 1
som
södra.
16-åring då?
Som 16-åring, precis. Men kände att ja, Häcken hade velat ha mig ganska länge där och Blåvitt var väl inne i bilden lite också efter jag var sommarproffs där på sommaren. Men det blev Häcken. De hade Mikael Källström som tränare som var Kims pappa. Mm. Och ja, han var ganska övertygande. Mm. Han fick mig att förstå att där kommer det gå bäst.
Okej.
Okay. Han fick också förstå att man måste springa lite på en plan, eller?
Ja, ja.
Inte först gången.
Annars så blev jag varse av det sen. Så att, okay.
Var du lat alltså?
Lat vet jag inte, men jag, i och med att jag var forward så jag har väl alltid sprungit så mycket som jag behöver. Typ. Ja. Men han fick mig att förstå att man måste göra lite mer.
Ja. Var han duktig? För vi pratar om Kim Källströms pappa nu.
Mm, ja, precis.
Var han duktig till den där?
Ja, det, jag tycker det. Han var bra för mig i alla fall. Ja. Det kan jag säga. Det var han absolut. Nu tränar jag bara med Tipselit i 5 månader eller något. Sen blev jag uppflyttad till A-laget.
Okay,
och då hade jag Kjell Pettersson och Gunnar Islason där. Men det är klart, jag spelade ju med Tipselit 2 år. Och sen kom ju Micke ihop med Jörgen Lennartsson upp och tog över Häcken då 2002. Så då fick jag han igen då. Men han, jag har väl alltid behövt någon som har kanske legat på mig lite, som kan pusha och säga ifrån lite. Så att för mig var han jättebra.
Men då måste du spela ett stadslaget också då, eller?
Ja, jag var med mot slutet. Alltså från säg att jag spelade i stadslaget i 2 år kanske. Inte från första början, utan nej, det blev lite senare. När det började vankas elitpojk och så var jag ju med och var med och vann SM i det är ju Folksam Cup på den tiden då. Mm. Så det var jag ju med på. Men då jag, det var spela ibland och satt på bänken ibland liksom. Det var inte såklart att jag skulle spela där.
Men Kim var med där också då, eller?
Ja, Kim var ju den stora stjärnan.
Det var så?
Ja, det var han. Ja. Absolut.
Var det någon mer?
Ja, då hade vi ganska många. Vi vann ju som sagt SM där. Så vi hade rätt många bra spelare. Vi hade en kille som heter Kenneth Gustafsson som spelade i Kortedala då. Som gick till Malmö FF sen. Okay. Så att han var ju med. Och sen hade vi en kille som heter Dime Kutsev som gick till, som var i ÖIS. Han kom från Gunnise från början, tror jag. Som gick till ÖIS. Som också var väldigt, väldigt duktig. Egentligen, de var duktiga upp till det blev seniorfotboll. Sen tog det lite stopp för dem.
Vad hände då? För det var så jävla många som var bra. Både i Lundby,
ja,
och Häcken,
men det är väl och Lindholm, men det är väl den där naturliga utslagningen också. Så alltså, tittar du på stadslag och även, jag menar, vi hade ett fantastiskt lag i Lundby också med 6-7 gubbar i stadslaget. Men det blir det där, alltså, tittar man statistiskt så är det ju inte så jäkla många som tar sig igenom det där nålsögat när man ska upp i seniorfotboll. Hade du frågat mig då så hade jag nog inte trott att de som föll bort var de som skulle falla bort.
Ja.
Utan jag hade väl trott att det var 4-5 stycken där som skulle bli riktigt, riktigt bra. Men så
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men då någonstans på vägen, ja, slutade utvecklas, fick andra intressen. Alltså det gick inte lika lätt. Nej, som senior som junior
liksom. Kan det vara det som gör det, alltså att det går för lätt för vissa, så orkar de inte bita ihop när det väl krävs liksom.
Men för vissa spelare man har spelat med är det absolut så. Men för vissa spelare kan det ju vara fel klubbval och det kan vara
lite flyt på
fel vägen. Tränare och de får inte det att stämma med vissa saker bara liksom. Det är ju svårt att peka på en orsak som det är. Alltså det är ju så komplext det där liksom.
Ja, det är olika för olika spelare.
Ja, alltså. Du får tur i rätt lägen också liksom, och hamnar på ett ställe där du någonstans får en tränare som tror på dig lite också. Eller som kan, om inte annat, även om inte annat kanske tror på dig, så i alla fall kan utveckla dig som spelare så du kan gå vidare någon annanstans.
Ja, det är svårt det där. Men då var du ju uppe och spelade seniornivå som 16-åring. För det går lite snack där ute, Glenn, att ska man ta juniorvägen upp att träna till man är 19 där innan man blir senior, eller ska man gå ner och lägga sig på division 2 som 16-åring kanske då och upp till seniornivå? Alltså, förstår du vad jag menar?
Alltså, jag kan inte säga att jag spelar seniorfotboll. Jag tränar med A-laget i 3-4 veckor tror jag och spelade 2 matcher.
Okay.
Men det är klart, jag fick känna på det lite grann. Det, så kan man väl säga. Men sen så, min första senior liksom fotbolls upplevelse egentligen blev ju Häcken. Det, så är det ju. Och jag tror att där får man vara mentalt stark alltså. Om man ska lösa den övergången från sin liksom junior till senior. Nu är det kanske inte lika, ja, det är inte lika ramjargong. Nej, längre nej. Som det var då.
Det är lite vänligare då.
Det är inte, ja, det kan man väl säga. Då var det, ja, det var många träningar man gick därifrån och tänkte, vad fan, alltså, ja, det här går åt helvete. Då kommer ju då alla hatar mig här. Alltså, det var den hårda skolan. Sen är det väl också beroende på hur du är som person lite kanske. Jag försökte bara att hålla käft och köra liksom. Och bara tänka att fan, det kommer bli bättre. Ja. Det kommer bli bättre.
Fick du höra någonting eftersom det var Glenns son då, eller?
Inte av spelarna.
Nej,
det har aldrig varit något problem. Det har det inte varit. Utan det var väl mer liksom den där att du inte liksom, att man var ju inte tillräckligt bra när man kom upp. Alltså, men någonstans är ju ingen det, utan du måste ju bevisa dig själv i början. Och det tar 6 månader innan du känner att, det tog mig 6-7 månader innan jag kände att fan, nu är jag inne i tempo, nu vet jag vad jag ska göra. Jag kan inte gå in i en duell där, utan jag måste vara snabbare. Eller så får jag göra något annat. Och man lär ju sig, man måste lära sig spela som en senior. Alltså, du kan inte göra de här juniorgrejerna. Sen gör man det ibland ändå, men det tar ett tag alltså. Och den perioden måste du ha både lagkamrater och tränare som förstår att det kommer ta tid liksom.
Kände du någon gång att det var någon som var på det liksom, på plan liksom, som satte till lite hårdare eller som, nej, ska du få pojkjävel typ?
Nej,
jag känner på det här nu, för nu är du uppe på seniornivå.
Nej, men inte som kanske tacklades så. I och med att jag var ytter när jag var, kom upp som senior, så då spelar du oftast bara mot en spelare. Du har ju din högerback som du ska ta dig förbi liksom. Och jag hade Johan Lind som var i Häcken, som spelade A-laget, och det är världens snällaste människa. Och han sparkar aldrig ner någonting så här. Men det är klart att det blev ju någon sorts hatkärlek med honom där för mig, att jag ville ta mig förbi honom och han skulle inte släppa förbi någon jävla junior. Så där har det ju varit bataljer genom åren på träningar liksom. Och det kan vi ju garva åt nu. Men det var ju jävligt speciellt då liksom. För han kom från Lumbi också från början. Och var en av dem som var snäll mot mig liksom, om man säger, i omklädningsrummet. Och ville ta hand om mig och hjälpa mig och sådär liksom. Vi satt bredvid varandra. Så att den duellen där lärde mig jävligt mycket tror jag. Att möta honom varenda dag, mer eller mindre på träning liksom, och få han spelar i ordinarie A-laget liksom. Och jag visste det att när jag började känna att fan, jag är lika bra som han nu, då visste jag att nu är jag nära och kanske får spela liksom.
Skön känsla.
När man ja, det blir det ju. Ja, men det blir det ju absolut. Och i och med att jag aldrig liksom, när jag var yngre, upp till jag gick till Djurgården egentligen, så var jag ju liksom en speta. Alltså jag var ju smal. Alltså, och då kände jag att då måste jag vara snabb. Jag måste bli snabb. För jag kan inte, jag kommer aldrig kunna liksom trycka mig förbi en spelare.
Nej.
Utan jag måste springa förbi dem. Och det var det som jag fick lägga fokus på liksom, att jag får köra snabbhet och jag får träna liksom, så jag blir stark och snabb.
Hade du snabbhet gratis från början?
Ja, jag har väl alltid varit ganska kvick, men snabb vet jag inte. Det blev jag nog först efter gymnasiet typ. Det var lite också att jag gick till Häcken där. Sonny Karlsson som är sportchef för Häcken nu, han var min tränare, eller lärare får man säga, på fotbollsgymnasiet. Och det var det första han sa liksom, du kommer inte kunna komma någonstans med någon jävla sugröra liksom. Så jag fick köra styrketräning 45 minuter, varenda fotbollsträning på gymnasiet så körde jag styrketräning 45 minuter innan någonting annat. Och liksom gick från att vara kvick till att bli snabb. Så det är ju också en viktig del i det hela. En tränare som ser vad du behöver liksom.
Men hade inte du Tobin någon vända i Häcken?
Ja, jag hade han ett år i Allsvenskan i Häcken.
Var det då du inte fick spela eller var det? Eller
hur
var
det? Nej, då var jag inte ordinarie på det sättet. Det var ju Allsvenskan 2001 när vi åkte ur där. Utan då snarare tvärtom, han typ spelar ju med i Allsvenskan lite. Och alltså första Allsvenska liksom, om man säger, smaken jag fick var när vi hade Torbjörn liksom.
För det var så... någon period där när jag var i Torslanda.
Ja.
När vi snackade om att om du inte får spela så kan du väl komma till Torslanda och bygga upp det. Eller någon, det var snack om att du skulle till Torslanda.
Det var
inte så jävla långt ifrån.
Nej, det var inte
långt. Då vet man ju inte vad som hade hänt i historien. Liksom.
Och det är det jag menar, där har du ju då. Där hade du kunnat falla bort en spelare till.
Ja, exakt.
Men det var året efter sen. Då hade vi lämnat sen.
Okej.
Okay. Jäveln. Ja.
Men Glenn, nu är det fredagskänsla.
Japp.
Måndag morgon.
Inte bra.
Tisdag morgon.
Inte bra.
Onsdag morgon.
Inte bra.
Torsdag morgon.
Det är inte bra.
Fredag morgon.
Inte bra.
Fredag lunch.
Mycket bra.
Fredag eftermiddag. Tisdag morgon,
inte bra.
Onsdag morgon,
inte bra.
Torsdag morgon,
inte bra.
Fredag morgon,
inte bra.
Fredag lunch,
mycket bra.
Fredag eftermiddag, underbart. After work med karaoke. Man får en öl och pytt i panna. Fredag kväll och livet leker. Man kan inte säga annat än att jag har det gött nu.
Japp, det här var Björn Rosenström med After Work. Det är en mycket bra låt och en god fredagskänsla, eller?
Hoppas du gillar den, Tobias. Men du sa så här, Kim spelar ju ihop med dig och Kims pappa lockar över dig till Häcken.
Ja, han bland annat var ju...
Ja, förklara att det är ditt alltså, bästa
visst, det var ju flera grejer, men han var en av anledningarna, absolut.
Ja. Där när du gjorde allsvensk debut var år...
Det var år 2000. Sista matchen på säsongen mot Blåvitt.
Och det var Torbjörn tränare för Häcken. Har jag rätt nu?
Nej. Nej. Då var Kjell Pettersson tränare för Häcken, tror jag. Om inte jag minns fel, ja. Ja.
Och sen kom Torbjörn.
Sen kom Torbjörn.
Ja, okej. Okay. För jag har inte riktigt koll på Häcken.
Nej, det är knappt jag kommer ihåg.
Det har ju varit så mycket som har hänt där. Så
det är lite kul när du kommer in i A-lagssammanhang och sånt.
Mm, mm.
Hur såg det året ut då? Alltså när fick du... Spelar du varje match eller fick du spela
2000? Ja. Nej, jag spelar sista. Bara.
Ja, ja, men det var ju med Kjell. Men jag tänkte sen när Torbjörn kom.
Ja, när Torbjörn kom.
Ja.
Då var det väl i början, har jag inte för mig att jag spelade sådär jättemycket. Utan det tog nog några omgångar innan jag var med. Jag satt väl på bänken lite, alltså jag kommer inte ihåg. Men jag vet att jag gjorde 14 matcher av 26 i alla fall.
Ja.
Med, alltså typ 5-6 från start och så resten inhopp, liksom. Mm. Men det var ju, det är klart att då tyckte man att man skulle spela mer. Laget, vi åkte ur det året, så laget gick ju så där liksom.
Ja.
Och då tyckte man ju alltid när man satt på bänken att fan, jag borde få spela.
Var det vänster mitt till tiden?
Ja, då spelade jag vänster mittfältare.
Mm.
Och sen så jag fick spela några matcher, gjorde en av mina bästa matcher det året mot AIK borta. Där jag höll på att göra typ årets mål. Där jag tog bollen på mittplan och dribblade förbi 3-4 gubbar. Men precis när jag skulle dribbla sista gubben så kom Terry Lucic och tog den.
Nej, den jäveln.
Den jäveln, ja.
Han kom ju också från Lundby.
Ja, precis. Ja. Han är också från Lundby. Nej, så det var lite synd. Men sen så hamnade jag lite utanför igen mot slutet på 2001 där. Men då kom Torbjörn på det genidraget att då skulle han sätta mig som vänsterback. Så då sista 3-4 matcherna så spelade jag vänsterback.
Okej.
Och det gick förvånansvärt bra faktiskt. Ja. Jag började ju andra året där 2002 när Lennartsson och Källström kom in, så då jag fortsatte spela vänsterback. Så jag var vänsterback i 8-9 omgångar kanske. Var med i U21-landslaget som vänsterback bland annat.
Det här har jag missat helt.
För då var ju Torbjörn var ju tränare för oss i Häcken.
Mm.
Satte mig som vänsterback. Slutade i Häcken, tog över U21-landslaget och plockade in mig som vänsterback.
Var det ihop med Stig Fredriksson?
Ja. Så då var jag ju, så 2002 där, så var jag vänsterback.
Ja.
Kan man säga.
I
både i U21 och i Häcken liksom. Mm. Så blev jag skadad och då spelade den vänsterbacken som var innan spela in sig igen. Och han var bra alltså, så det var inget konstigt med det.
Vem var det?
Henrik Dahl.
Okay.
Hette han. Eller heter han fortfarande.
Ja.
men så då blev det att då fick jag sitta på bänken där sen, för både vänsterbacken och vänsterytten funkade då liksom.
Mm.
Och det var då den här Torslanda grejen kom upp, att får jag inte spela nu, för då satt jag på bänken en 7-8 matcher i rad.
Mm.
Och får jag inte spela nu så då måste jag få spela. Jag var 21-20 var jag.
Mm.
Och jag kände bara att jag måste spela A-lagsfotboll, så jag skiter i vilket liksom, och det är Superettan eller Division 2 då.
Tror jag.
Ja, det var ju den som var under Superettan då, var det? Ja, skitsamma. Så då blev det ju att jag började snacka om det liksom. Och vi började snacka om det att jag kanske ska komma dit och bara fan få tycka det är kul igen.
Mm.
Men så i den vevan så fick jag börja spela igen. Okay. Och så gjorde jag 7 mål eller något kanske på hösten där, tror jag. Mm.
Som vänster mitt.
Som vänster. Ja, då var jag ju vänster mittfältare igen då liksom. Och sen så sen så flöt det på liksom.
Mm.
Så det
var som var så bra med, för jag har hört talas om honom i alla år. Jag vet ju själv, jag känner honom och träffar honom då och då, men Bob Singleton som hade i Lundby. Den här engelsmannen då, som han snackade om förut.
Mm.
Vad var det som gjorde att han var så jävla bra? Vad var det han...
Alltså det är jättesvårt att peka på exakt vad det var, men jag bara vet att han var duktig på att liksom träna oss. Alltså han ja, alltså det är så jättesvårt när det är så länge sedan, men jag bara vet att jag hade så jäkla roligt och vi hade kul och vi var duktiga liksom.
Mm.
Och i och med att han gjorde ju liksom ändå, när vi började, jag kom ju in i Lundby 95 när jag var 13, och visst, vi var ju duktiga liksom, och de flesta var bra, men han fick ju ändå fram 7-8 statslagsspelare och han fick fram 2-3 landslags spelare liksom i P82-erna där sen, som gjorde landskamper, och det är ju liksom, jag tyckte bara han var bra. Alltså känslan för mig är att jag blev mycket bättre med honom liksom. jag i och med att det är så jäkla länge sedan så är det svårt att bara tänka vad det var som var så bra, men
mår man bra så tror fan då blir man ju bättre på allting.
Jag bara, nej men jag bara, han var skön person och skön liksom fortfarande när jag träffar honom någon gång. Nu är det alldeles för sällan, men jag träffar honom någon gång bara liksom jag blir glad liksom, så det är svårt att säga, men jag bara jag känner bara att jag alltid vill ta upp hans namn för han betydde så mycket för många av oss som spelar i det laget då liksom, att vi tog nästa steg och blev juniorer istället för pojklagsspelare liksom.
Exakt. Vissa människor har ju den auran nästan.
Ja, jag tycker han hade det som sagt liksom så.
Inspirerar dig.
Ja. Det kan man säga.
Coolt. Men vi måste ju gå vidare lite grann. Du fortsätter sen Häcken och sen gick du till Djurgården. När var detta? Vilket år?
Det var efter 2003, så inför 2004.
Vad var det som hände där? Hur? alltså lite kraskt.
Det som hände var att jag spelade i Häcken, gjorde jättemånga assist på hösten 2003 och var med i U21-landslaget och gjorde två avgörande mål när vi tog oss till U21-EM. Mm. Dels segermålet mot Lettland i sista gruppspels eller liksom kvalgruppsmatchen så att vi fick playoff. Mm. Och sen så fick jag gjort det avgörande, men vi vann med 2-0 hemma mot Spanien och sen ledde de med 1-0 där nere. Och då fick jag hoppa in och så gjorde jag 1-1, vilket gjorde att de var tvungna att göra tre mål till liksom. Ja. Så det dödade ju den matchen lite då. Så jag hade en jäkla smak där ett par veckor med U21. Och det är klart att det gjorde ju att andra lag började bli intresserade. Blåvitt var intresserade. Jag var iväg i Lyn. Du och jag var i Norge och mer eller mindre skrev på för Lyn.
Okay.
Allting var klart. Jag och Henrik Dahl då var med uppe i Norge. Han skulle också skriva på för Lyn. Mm. Och på väg hem från tredje resan till Norge så ringer min tjej då, som är min fru nu och säger att Djurgården har sökt dig idag. Bosse Andersson har ringt liksom. Mm. Jag bara, okej. Ja, han har ringt typ 4 gånger eller något. Jag bara, du får försöka. Han har lämnat ett nummer här, du kan väl ringa han. Jag bara, ja. Så jag ringde upp honom och Bosse är ju han är jävligt rolig.
Ja.
Men han är också sjukt svår att prata i telefon med. För han pratar om 3 olika saker samtidigt och han avslutar aldrig något. Så han frågar mig bara vill du spela i Djurgården? Jag bara, och jag du är 21 år. Ja, fast nu är det så här att jag är faktiskt på väg hem. Nej. Vill du spela i Djurgården, frågan? Och jag bara, fast jag skiter i allt det där liksom. Nollställ. Vill du spela för Djurgården? Jag bara, ja men det hade jag väl kanske velat göra om jag inte redan... Bra! Och så långt. Och det var så Bosse var och fortfarande är.
Ja.
Härlig person. Och så det här var en torsdag. Och på söndag kväll så ringer... Söndag eller måndag kväll så ringer Åke Nilsson som var ordförande i Häcken då. Och säger att det blir ingenting med Lyn. Vi har accepterat ett bud från Djurgården. Du är fri att åka upp och hälsa på dem. Typ. Mm. Det var ju lite turer.
Ja.
Fram till söndagen såklart. Men det var ju typ det som hände. Så på onsdagen veckan efter. Så var jag uppe i Stockholm. Och hälsade på där. Mm. Och du var uppe i Stockholm.
Ja.
Och vi satt på Scandic. På eftermiddagen innan jag skulle åka hem igen. Och då sa Bosse, ja men du kan få det här. Och då säger han, nej vi ska ha det här. Ja, vi kör då. Så att från att mer eller mindre varit klar för Lyn på torsdagen, så hade jag skrivit på och var klar för Djurgården på onsdagen sen.
Fan vad häftigt.
Men du, Bosse Lundqvist var med också.
Ja, Bosse Lundqvist var med ordföranden, och käka.
Ordföranden i Djurgården. Kanongebörs.
Ja. Nej men alltså, det var kanon där uppe också. Vi drog och käkade en julbord och liksom, han tog med mig ut. Jag fick träffa Zoran Lukic och Stefan Rehn. Och jättebra liksom överlag. Så det är klart att när jag var där så kände jag väl att fan, det är klart att det är hit jag ska. Så är det ju bara. Och då kommer ju hela tiden fullfrågan att man Blåvitt då. Och Blåvitt la alla sina pengar det året på att värva in Peter Ije. Så de hade inte ekonomiska resurser till att lösa mig från Häcken. Och det sa Häcken till mig ganska tidigt. Att det här kommer aldrig ske. Liksom. De kommer aldrig kunna skrapa ihop tillräckligt för att ge oss det vi vill ha. Så att det är lika bra att du släpper det. Mm. Och det här var ju innan Lyn kom in i bilden till och med. Så att, men det är klart att det blev lite liv där på Lyn såklart. De kände sig överkörda. Och jag satt där mitt emellan och bara sa att jag kan inte göra någonting här liksom.
Nej.
Så då vart det ju.
Mm. Fan heter han
Morgan Andersson.
Morgan Andersson heter han, norrmannen som
Morgan Andersson. Linje.
Och han var väl på två håll. Vad var han?
Ja, han
jobbar för förbund eller vad?
Det hände det hände lite grejer där sen, ja, kan man säga, utan att säga för mycket.
Ja, men
nej, jag kan inte alls turerna, men jag vet att det hände grejer där.
Okay. Det var grinigt.
Nej, men ja, det var det väl säkert, men han, om inte jag minns helt fel, så var väl lite han körde väl lite alltid alla grejer helt som man ska göra. Nej, så han åkte väl lite, dit sen, tror jag.
Lite idje-affär?
Nej, det vet jag inte. Men jag tror att han var inte helt...
Han var inte helt ren. Nej. Ja.
Så kan det vara. Men där uppe när du gick till Djurgården då?
Ja.
Var Kim klar redan då för Djurgården?
Kim hade till och med lämnat för Frankrike.
Aha.
Så han var inte kvar. Vi spelade aldrig ihop uppe i Stockholm.
Okej, okay. Men Isaksson var det?
Isaksson var kvar ett halvår, ja. Precis.
Vilka var det mer?
Ja, vilka var det mer? Vi hade ett jäkla fint gäng där uppe. Ja. Det var ju Johan Arning, Mattias Koncha, Andreas Johansson, Schärten Auden, Marcus Karlsson, Niklas Rask. Mm. Halvvägs in första året kom ju Marcus Johannesson.
Mm. Dorsin?
Nej, Dorsin var
det.
Nej. Fredrik Stenmas, jag kan räkna upp allihop.
Sen kom väl han dansken, Søren Larsen?
Ja, Søren Larsen kom ju på sommaren där efter ett halvår också. Mm. Abgar Barsson var med.
Och Marcus Karlsson med?
Marcus Karlsson var med första året. Mm. Ja. Ja, men jag ska egentligen kunna räkna upp alla där uppe, för det var fantastiskt bra gäng. Liksom. Båda de åren jag var där hela åren och även sista halvåret jag var där, så var det liksom, ja, ett jävla fint kompisgäng blev vi där uppe liksom.
Mm. Var Elmander med?
Nej, han var aldrig med heller. Nej, Kim och Elmander hade hunnit lämna och Isak lämnade efter första halvåret här.
Mm. Var Stefan Rehn med hela tiden?
Ja. Han var tränare hela tiden.
Ja. Ja. Var han lite personlig tränare eller hur var hans roll där uppe?
Ja, alltså tanken från början var väl att han och Soran skulle ha det liksom. Men Soran blev ju automatiskt med sin liksom pondus och karisma och hela det här, så blir ju han som en huvudtränare.
Ja.
Och jag tror det passar Stefan ganska bra. Mm. Han var mer liksom, gick in och tog lite detaljer, och han var den, skulle vi köra extra någon dag individuellt, så var det han som tog det liksom. Mm. Medan Soran överlag då skötte hela den här biten utåt sett. Och sen så gick det inte så jävla bra första halvåret där uppe. Så då lämnade ju Soran, eller då, de tog in Kjell Jonevret, mm, som om man säger någon sorts övercoach då. Och då sa Soran tack och ej liksom, och lämnade. Mm. Och Stefan Rehn blev kvar och de plockade in Lasse Sandberg. Som blev, ja, Stefan och Lasse blev tränare, medan Jonevret var någon sorts, okay, manager, mm, headcoach-aktigt liksom så. Mm. Och den konstellationen visade sig funka jävligt bra. Mm. Vi vann ju kuppen där på hösten, och sen så tog vi ju dubben året efter, så att, mm, det blev ju bonus absolut där.
Mm. Men sen drog du ut till Sandland.
Mm. Mm. På sommaren 2006.
Men då, innan vi kör den nu, så har jag ju hört jag har hört, Tobias, att du har getingskräck. Ja. Stämmer detta?
Ja. Ja, jo, det stämmer.
Varför har du getingskräck?
För att det är fullständigt onödiga djur.
Getingar,
men ja, de fyller ingen funktion mer än att flyga runt och jävlas.
Men du måste bli stungen flera gånger.
Nej, jag har faktiskt... Ja, det är ju också en sjuk historia, det kan jag komma tillbaka till. Men jag tror att jag har blivit stucken en gång när jag var typ 5 eller 6 år.
Ja.
Men det är hot med det att göra. Jag kan inte komma ihåg att jag var rädd för getningar och liten, men eller alltså det är inte så att jag springer iväg och gömmer mig, men jag tycker bara det är obehagligt. Okay. Alltså de är bara nej. Mm. Ja.
Så det är inte du som tar hand om getningarna när de flyger in
här
då.
Nej, herregud, nej. Nej. Men jag, på tal om getingar, jag
blev faktiskt stucken under matchen mot Elfsborg på Borås arena. Vi stod på någon, jag vet inte om det var inlägg eller hörna vi stod på. Så helt plötsligt så bara känner jag hur det sticker till. Och så tittar jag ner på armen och så sitter en geting där som jag viftar iväg. Så jag och Simon Hedlund skrattade lite åt det. Han såg vad som hände. Eller okay. han hörde väl att jag sa typ bara, aj vad fan.
När var detta så du?
I år, på Borås arena.
Okay. Ja.
Så det är onödigt djur. Onödigt de fyller säkert djur. En funktion.
Men det gör de säkert. Jo, men har du inte sett en, du som har barn, har du sett en bi-movie? Eller vad heter den?
Ja, men det är ju bin det. Getingar är inte bin.
Nej, men det är väl fan samma.
Det var ungefär samma sak.
Ser du skillnad på ett bi och en geting?
Ja, bin är ju mycket mindre. Okay. Getingar är ju stora som fan ibland.
Ja, men det är drottningarna på våren, vet du, när de ska hitta bo.
Vet du när de firar jul, bina?
Ja, det är väl någonstans när julen är förbi, eller?
Ja, exakt.
Som sagt, jag har hört de här förut.
Är det alltid Glenn som håller tag i alla komiska varianter?
Jag skulle försöka ta ner ett getingbo ut i Torsland när vi bor där vid hus. Mm. Så hade vi poolen precis bredvid. Jag var uppe och viftade med en kvast. Det kom ju 6000 getingar rätt ut bara så här. Mot mig, så jag tänkte, det är inte mycket att göra. Hoppa i poolen och kläder vill helvete. Hur fan, jag fick ett stick. Jag kunde få 150 000 stick.
Ja, de är luriga.
Ja.
Ja. Men vi är ju där som vi var i Sandland nu då. Men förhandlingen är med Djurgården då, hjälpte ju pappa till.
Ja.
Men nu hade du agent nu då?
Ja, nu hade jag en kille som hjälpte mig som heter Jonas Svensson.
Ja, i det handlingen fanns det ingen målvakt som heter Jonas Svensson?
Nej, Håkan Svensson kanske du tänker
Håkan
på.
Svensson var det.
Nej, Jonas Svensson fick jag. Jag tog honom som rådgivare när jag var i Häcken. Jag spelade ihop med hans bror, Niklas.
Okay.
Och sen har de en tredje bror som heter Mattias Svensson som spelade i England i många år i Charlton och Norwich. Och...
Ja, men han är Älvsborgaren eller?
Ja, precis. Ja, precis. Ja. Så att, de tre bröderna där. Och då började jag jobba med Jonas när jag var i Häcken då. Mm. Så då var vi över och hälsade på där. Och de hade ju en fantastisk anläggning. Och liksom det var ju, någonstans var det ju drömmen att komma till England och få spela liksom. Det är ju det man har växt upp med och även om de låg i Championship då, så var det stort för mig att få gå dit. Det var ändå en stor klubb liksom. Alltså, man hade precis åkt ut Premier League och ville gå upp igen och hade börjat jävligt dåligt. Så att de var lite desperata att få in spelare som kunde hjälpa dem då.
Mm.
Med facit i hand så var det inte helt bra att gå dit någon vecka innan de skulle få ny tränare liksom.
Nej.
Det var ju ingen tränare där när jag kom, utan de skulle hålla på och satsa på att få en ny tränare liksom. Och som jag sa, jag skulle nog väntat och sett om den tränaren ville att jag skulle komma dit. För de sa att han visste att de skulle signa en vänsterytter, men det är klart att då tänkte man ju bara, men vad fan vad bra, då är det lugnt liksom.
Mm.
Men sen det första han gjorde var ju att ta in en vänsterytte till.
Aha.
Och då var det ju liksom bara, okej. Så att jag hade kunnat vänta någon vecka eller två och haft lite is i magen där. Men jag ångrar inte på ett sätt heller, för att det var en viktig erfarenhet att få komma ut och se hur det funkar liksom. Mm. Så att det är ingenting jag skulle vilja ogjort, men jag hade kanske lite annorlunda bara.
Ja, det var skönare om tränaren hade tagit dit.
Ja, det var bra. Ja, det var bättre, tror jag.
Men det var inte vem fan som helst hade.
Nej, det var ju Roy Keane som var tränare. Han blev United-gubbe där, så att men han var bra. Han var jättebra. Även om inte jag fick spela så mycket som jag tyckte. Det får man väl alltid. Eller det tycker man väl alltid.
Mm.
Så på tal om det där och vara ärlig och rak, så sa han det liksom. Just nu är du tillräckligt bra, men du har massa kvaliteter, och gör du det här och det här och fokuserar på det här och det här, så kommer du få spela. För det finns mycket potential liksom. Jag ser ändå att du har någonstans det som krävs. Så att det var väl det att jag inte riktigt, dels kanske inte 100% trivdes. Och dels så var det en ny situation att sitta på bänken och inte få vara med liksom.
Mm.
Och då var det kanske lite tuffare än vad jag kanske hade förväntat mig.
Okay.
Så det var väl massa olika parametrar som gjorde att efter första året där, att vi valde att sticka hem igen.
Mm.
Men du gjorde en del mål.
Ja, jag gjorde väl fyra mål och 4-5 assist kanske.
Ja, för att hoppa in.
Nej, jag spelade 14-15 matcher från start och hoppa in lika många liksom. Så att det var... Okay. Det var liksom inte så. Jag var med, jag gjorde typ 28-30 matcher till slut ändå. Så det var inte så Men det var mer att du vet, man gått från att liksom vara någonstans stjärna i ett lag till att bli ibland inte ens sitta på bänken liksom. Och då det var lite tuffare än vad man kanske hade väntat sig, tror jag.
Det är väl det som kan vara det tuffa när man går från junior och är stjärna upp till senior då också.
Ja, det är lite samma sak, och man tycker att man borde vara mer förberedd på det när man är lite, lite äldre och man säger vuxen då. Men det kanske är mer att som junior så kanske man räknar lite mer med att det ska ta lite tid innan man kommer in i allt, och som vuxen så tänker man att nej, men fan, det här blir bara ytterligare, det bara gör samma sak liksom. Så att ja, det får man ju aldrig veta.
Har du ingen skön historia, han Roy Keane? Han måste ju vara
fast han, alltså, det, samtidigt han är ju så jäkla slipad, så att det var ju liksom, det var ju aldrig egentligen så mycket. Men
skällde han ut någon eller sparkade sönder en papperskorg eller något, eller
tog ju någon taktiktavla någon gång, och det var nu, alltså jag vill inte säga exakt, för jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tror att det var så här att vi mötte Cardiff hemma, tror jag. Och nu det här låter jag osagt om det är exakt så här, men jag för mig det i alla fall. Och då hade de en spelare som hette Michael Chopra som ledde skytteligan liksom. Och då var hans enda order innan matchen var liksom, han ska inte ha bollen liksom. Ni, håll koll på han. Om ni så ska liksom stå och bära han, så han ska inte få ha bollen liksom, för han gör mål. Så ha koll på han nu liksom. Jag tror det tog 4 minuter så hade han gjort mål. Och sen kom vi in i halvlek och så stod det 2-1 till Cardiff och han hade gjort båda. Då bytte han båda mittbackarna i halvlek. Bara för att liksom, och då var det en sån grej, du vet, typ att han tog en tavla och bara, den här behöver vi inte, för vi liksom, vad fan, visst, vi gör ju inte så ändå. Så det var väl en grej. Sen om det var exakt så ska jag inte svära, men jag för mig att det var något liknande i alla fall.
Väldigt speciell människa, säkert väldigt skön för någon som känner honom.
Ja, jag tyckte man fick en annan bild av honom som person än vad man trodde att han skulle vara. Sen hade han ju sina, han fick ju sina liksom utbrott, men det, jag tyckte då var det liksom förtjänat på något sätt. Vi låg under och hade spelat dåligt, och spelade vi bra så var han lika mycket åt andra hållet. Han kunde berömma spelare något fruktansvärt också. Alltså nästan överdrivet liksom berömma vissa spelare ibland för att de hade gjort det bra liksom. Så jag tyckte om han som tränare. Alltså, han var bra liksom. Och samtidigt han har ju en enorm respekt gratis för att han var den spelaren han var. Så att jag visste ju att säga någonting om fotboll så har han ju antagligen rätt. Alltså, ja.
Hade han någon sån här före detta spelare med sig som aldrig tränade så, eller?
Vi hade ju en kille som hette Tony Loughlin. Jag vet inte om han var elit, men han var assisterande tränare. Jag tror han hade spelat i Leicester, om jag inte minns fel. Jag visste inte vem det var, men han var också typisk liksom engelsk andretränare, liksom skön kille, liksom med den här goa gubben som du kunde snacka med och liksom sådär. Så att nej, det var inget konstigt med det liksom. Så.
Men hur var det i slutet innan du åkte hem, om man säger, var det väldigt, du förklarade väl situationen eller hur var det?
Nej, jag sa till honom att jag längtade hem mer eller mindre. Ja. Alltså, eller jag sa till honom, vi har inte riktigt kunnat finna oss till ro här liksom, och vi har inte riktigt trivts så bra. Och sen så kom ju Blåvitt in i bilden på sommaren där när vi var hemma på semester. Och då blev liksom, först var det liksom bara, fan, vi har ändå gått upp i Premier League liksom. Ska jag inte ge det här en chans i alla fall, åka tillbaka och se vad som händer. Men ju mer jag pratade med folk och ju mer jag själv liksom började tänka på att fan, det är ändå Blåvitt liksom, då lockade det mer än att spela i Premier League egentligen. Att äntligen då till slut hamna i Blåvitt liksom.
Ja. Har det alltid varit en stor dröm för
dig? Ja.
Det är så.
Ja, så är det ju, absolut.
Och det har med din pappa och din farfar och detta att göra, eller?
Ja, det har väl med allt att göra. Alltså, varför blir man supporter till ett lag överhuvudtaget? Alltså, någonstans så börjar ju ett intresse och växa liksom. Och det är klart att när man har då en farsa som spelar i Blåvitt och som har gjort allt det som de har gjort, så börjar det ju där. Och sen när han flyttar utomlands så alltså, jag fortsätter ju hålla på Blåvitt. Men det är väl likadant där, varför håller jag på Liverpool? Jo, det är klart att jag gör för att han spelade där liksom. Ja. Så att det är väl så det är liksom.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.